Vi ska fortsätta där vi slutade igår kväll. Och det ska vi göra genom att slå upp Jakobs brev, det tredje kapitlet och den trettonde versen. Och vi börjar lite elastiskt med en viss repetition av gårdagen. För de som var med kan det inte skada. Och för de som inte var med kanske det kan vara till någon båtnad. Vi börjar i Jakob 3. Där talas det nämligen om två slags vishet. 13:e versen. Om någon av er är vis och erfaren, ska han med sin goda vandel ge prov på den mildhet som hör visheten till. Men har ni bitter avund och självhävdelse i era hjärtan, ska ni inte skryta och tala osanning. Sådan vishet kommer inte från ovan, utan är jordisk, oandlig, demonisk. Där det finns avund och självhävdelse, där finns också oordning och all sköns uselhet. Visheten från ovan däremot är ren, men dessutom fridsam, försynt och foglig, rik på barmhärtighet och goda gärningar, omutlig och uppriktig. Rättfärdigheten utsås i frid och bär frukt för dem som håller frid. Det låter väl konstigt med en vishet som består i oordning och all sköns uselhet. Det finns väl ingen människa som kan tycka att det är särskilt vist och klokt. Oordning och all sköns uselhet. Ja, det är väl kanske inte heller vad Jakob vill mena, utan han menar så här att det finns en vishet som ser väldigt förståndig ut. Klok och riktig och bra på alla vis. Men av någon gåtfull anledning slutar det alltid i oordning. Samarbetssvårigheter heter det ibland. Oordning och trassel, röra och problem. Och det är som man nästan inte riktigt vet var problemen kommer ifrån. Men kommer gör de. Och dessvärre är det ju så här att det är den visheten som vi spårar in i om vi inte får hjälp med att hitta det andra alternativet. Till det är den vishet som hör denna världen till, den kommer, den är jordisk, skriver Jakob. Och så bättrar han sen på det lite grann, den är oandlig, till och med demonisk. Det betyder ju inte att vi alla är besatta av djävulen, förstår mig rätt nu. Men det, på något vis är vi alla förblindade. Vi har alla en förmåga att tycka att det oförståndiga, det som till sist leder till oordning och all sköns uselhet, att det är förståndigare än vad det i själva verket är. Det finns en vishet som inte alls är vis, men som har någon förunderlig ingång i våra hjärtan. Den appellerar till oss, den talar till oss. Vi väljer den spontant. Om vi inte ständigt lever i medvetandet om att söka det andra alternativet. Den vishet som kommer ovanifrån får oss att tänka på ett helt annat sätt och att handla efter helt andra riktlinjer. Och väldigt mycket av vårt liv handlar om att upptäcka hur dessa alternativ finns sida vid sida. Att lära oss att känna igen dem. Att lära oss att välja rätt. Det är en stor del av livet. Både för den som inte är kristen. Han behöver upptäcka att det faktiskt finns ett alternativ till. Men för den som blivit det, så handlar det ju om att nu mera systematiskt lära sig att känna igen de två vägarna i livet. Och att välja rätt väg. Och det här är inte krångligt. Men det gäller att liksom förstå, här är så mycket av begynnelsen på allt det vi kallar helgelse och efterföljelse. Att söka den vishet som kommer ovanifrån. Och igår kväll läste vi ju i första kapitlet på första Korinthierbrevet. Vi ska inte göra det riktigt än. Men jag bara påminner om att Paulus där talar om två slags vishet. Talet om korset, som är Guds vishet och som i denna världens ögon bara är dårskap. Och så finns det, så att säga, världens vishet som i Guds ögon är en dårskap. Två sorters vishet som inte kan blandas med varandra, som är varandras fiender. Och så ska vi däremot slå upp 13 kapitlet i första Korinthierbrevet och på nytt läsa de tre första verserna. För att liksom skärpa in var i skillnaden består. Jag tycker att där lyser det fram nästan klarare än någon annanstans. Första Korinthierbrevet 13:1. Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Här finns det nu ett motsatsförhållande. I denna världen frågar man alltid efter resultat. Vad ledde det till? Vad leder det till? Det tydligaste exemplet som ges här, det är ju detta med att flytta berg. Eller vad säger du, Åke? Åke heter Berg i efternamn. Ja, signalerar lite glatt där nere. Nå, det handlar om större berg, såna här av granit, ni vet. Att flytta berg. I denna världen är det viktiga vad som händer med berget. I Guds rike är det viktiga vad som händer med människorna. Om jag kan flytta alla berg men inte ha kärlek, så är det ingenting, säger Paulus. Till rätt fråga är inte vad händer med berget, utan rätt fråga är vad händer med människorna. Om jag flyttar berg men inte har kärlek, så kommer det att hända någonting negativt med människorna som är inbegripna i det här. Oavsett då hur många berg som blir flyttade, hur många ton granit per tidsenhet som rör på sig, så föder det ändå inget av bestående värde. Därför att den viktiga frågan är inte vad som händer med graniten, utan vad som händer med människorna. Och i denna världen är funktionen alltid det dyrbara. Funkar det? Medan Guds rike bygger på relationer. Det till och med är en relation med Gud själv. I denna världen har funktionerna förkörsrätt. Och för funktionernas skull är vi beredda att svika varandra. Men i Guds rike har relationen en förkörsrätt. Där är relationen det dyrbara, och ut ur relationerna föds sedan handlingar och initiativ. Inte för resultatets skull i en inskränkt mening, utanför relationernas skull. Och att vi lär oss i skillnad på de här två visheterna, därför att de får oss att tänka helt olika och handla helt olika. Om funktionerna alltid har förkörsrätt, så kommer vi att köra över relationerna. Och i en kultur där funktionen har förkörsrätt, där växer ensamheten. Inte därför att en enskild människa har valt ensamheten, utan därför att vi sätter ensamheten i system. Kollektivt trampar vi ju relationerna under fötterna. I Guds rike är det kanske så att det händer mycket mindre, men relationerna tas tillvara. Och det är viktigt för oss att förstå det här. Därför att när vi läser i Bibeln om många, ska vi kalla det andliga gestalter, så kan man förundra sig över hur lite Gud använder sig av dem. En sån kille som Mose, ja, först 40 år i Egypten, och så slog han ihjäl en egyptier, och så var det 40 års utvisning i öknen, och där gick han omkring och vallade får. Jag menar, en sån toppkille som Mose, han skulle ju inte gå där och valla får i 40 år. Så är han 80 bast gammal när liksom Herren uppenbarar sig. Och då tycker ju de flesta, nu har tåget gått för länge sedan. Sen använder Herren honom under några år. Eller vi tar en sån person som Paulus. Men han ännu heter Saul, eller Saulus, eller vad vi kallar honom, på vägen till Damaskus. Herren säger, han ska föra ut mitt namn till konungar, till hedningar, till Israels folk. Man kan tycka att, ja visst, det vill bara rusa iväg med samma. Någonstans mellan 10 och 15 år tar det innan han kommer ut på sin första missionsresa. Och när han väl kommer iväg och börjar som apostel eller missionär, vad vi vill kalla honom, så går han in i en tjänst där han åtminstone halva tiden sitter i fängelse. Och det kan man ju tycka är ett slöseri med tid. Det här var ju inte effektivt, säger vi. Gud skulle vara intresserad av att omedelbart ta ut honom i fängelset och omedelbart sätta in honom igen på ett nytt missionsuppdrag. Och nu ska vi lägga upp stora kampanjer, och nu ska vi köpa ett större tält åt honom här, och nu ska vi... Eller hur? Tack och lov att vi så att säga inte hade fått upp ångan ännu. Jag tror vi hade tagit loven av Paulus, liksom vi tar loven av många. Med vårt effektivitetstänkande. Det händer kanske mindre på ett sätt när Gud får hand om det hela. Men det blir ju kvalitet, det kan ingen klaga på. Och det är ju det som är det viktiga. Vad händer med relationerna? Vi är ju mycket mer intresserade av hur många. Med hur många växer församlingen, och vi ritar våra kurvor över församlingsväxt, och vi för vår statistik och i den här stilen. Jag säger inte att det är fel att göra det. Men ibland får jag sån ångest av sånt här. Är vi på rätt spår? Är detta Guds rikes vishet? Eller är det bara den gamla sillen i en ny kapprock? Ofta är jag rädd att det är det. Att vi tar med oss denna världens sätt att tänka in i Guds rike. Och att vi då säljer vår förstfödslorätt för en ganska dålig grynvälling. Vad händer med berget? Vad händer med människorna? Det är ju frågan. Vi ska nu gå till andra kapitlet i första Korinthierbrevet. Där ska vi börja läsa i den sjätte versen. Första Korinthierbrevet 2:6. Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna, men inte en vishet som hör till denna världen eller denna världens förgängliga makter. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet, som var fördold men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till. Om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och vad ingen människa har anat, det som Gud har berättat åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom anden, ty det är anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. Guds hemlighetsfulla visdom. Kärleken. Att tänka på vad som händer med människorna istället för att tänka på vad som händer med berget. Guds hemlighetsfulla visdom. Ty hade makterna och människorna på Jesu tid tänkt så, så skulle ingen ha dödat Jesus. Men när vi tänker i effektivitetstermer kan vi bli fruktansvärt obarmhärtiga. Det var ju precis vad man gjorde. Den mannen äventyrar ju vårt religiösa system. Låt oss se till att få honom dödad. Om han får fortsätta så kommer romarna att ta ifrån oss både folk och tempel. Och av aktsamhet om templet och det religiösa systemet så valde man att döda en människa. Det såg förståndigt ut. Och det är inte sista gången i historien som människor har tänkt och handlat så. Vi ska inte ställa ett speciellt folk vid skampålen. Det här är jordisk visdom. Och vi trillar ofta dit allesammans. Guds hemlighetsfulla visdom. Det säger något om hur fördolt det här är för oss. Hur svårt vi har att tänka på vad som händer med människorna. Och hur lätt vi har att tänka på vad som händer med berget. Hur förvridna vi är. Hur mycket lättare vi tänker i strukturer och byråkratier och pengar och resultat. Men att vi kan tänka på de människorna och tänka med de människorna som krossas av strukturerna och byråkratierna och resultat. De som på ett eller annat sätt får betala kalaset. Guds hemlighetsfulla visdom. Det är inte så att Gud leker kurragömma med oss. Utan det är bara så att vi är så förvridna. Det här är så fördolt. Och vi fortsätter att läsa från 11:e versen. Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan? Ingen utom Guds ande vet heller vad som finns i Gud. Och vi har inte fått världens ande utan anden som kommer från Gud för att vi ska veta vilka gåvor Gud har gett oss. Alltså Paulus säger nu att den vishet som utgår ifrån Gud är Guds sätt att tänka och handla. Det är Guds personlighet. Och jag tror ju mer vi tar in världens vishet i våra församlingar och talar väldigt mycket om vilka resultat vi nu har framför oss och vilka uppgifter vi nu måste engagera oss i och så vidare, desto mer kan vi ropa oss hesa om att Gud älskar oss, inte för det vi gör utan för det vi är. Och vi vågar ändå inte tro att det är sant. Därför vi lever ju inte efter. Om det verkligen var sant att Gud älskar oss för att vi finns till och inte för att vi gör en massa saker, då skulle ju bokstavligt talat vår förkunnelse låta ganska annorlunda. Men vi kör med dubbla budskap här. Vi blandar så mycket av världens visdom in i vår förkunnelse och in i våra församlingar och våra sammanhang. Och det slutar som regel med att vi inte vågar tro att det är sant. Att det inte bara är så att de som inte tror på Gud pekar på evangeliet och säger det är för bra för att vara sant. Det gör ju faktiskt vi också. Anden har talat om vilka gåvor Gud har gett oss. Att vi är kallade till denna friheten i vårt innersta. Det är ett mysterium. Och när vi börjar röra vid det så förstår vi, ja visst, det är klart Herre, detta är din hemlighetsfulla visdom. Och den är inte lätt för oss att förstå, synskalade som vi är. Därför talar vi heller inte om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss, utan med ord som anden har lärt oss. Vi tolkar andliga ting med andens hjälp. Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger, det är dårskap för honom. Och han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den som är andlig kan däremot bedöma allt, men själv kan han inte bedömas av någon. Vem känner Herrens tankar så att han kan upplysa honom? Men vi tänker Kristi tankar. Vi har Kristi sinne till och med, som det står i gamla översättningen. Alltså, vi har fått ta emot ett helt nytt sätt att förhålla oss till livet. Och det är så annorlunda, så radikalt annorlunda. Så att den som så att säga inte har med Guds ande att göra, han kan inte förstå det, säger Paulus. Det är inte två grannfastigheter i samma radhuslänga där man i misshugg fram på nattkröken kan gå in i fel kåk så att säga. Utan det är två hus som inte har med vartannat att göra. Att vi förstår att här ligger en stor orsak till att vi kör huvudet i väggen så ofta som vi gör, både kollektivt och enskilt. Vi försöker hela tiden gå in i fel hus. Paulus skriver ju nu inte detta bara för att ha något att predika om. Utan Korintierbreven är ju verkligen brev som är skrivna på förekommen anledning. Låt oss då titta på själva anledningen till att Paulus tar upp allt detta just med vännerna i Korint. Första kapitlet och 10:e versen. Men i vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att vara överens och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Av Kloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger, jag hör till Paulus, eller jag hör till Apollos, eller jag hör till Kefas, eller jag hör till Kristus. Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er, eller var det i Paulus namn ni döptes? Jag är tacksam för att det bara är Crispus och Gaius som jag har döpt bland er, så att ingen kan säga att ni har blivit döpta i mitt namn. Jo, Stefanas och hans familj har jag också döpt. Annars vet jag om jag inte har döpt någon. Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att förkunna budskapet, men inte med en vältalares vishet. Det skulle göra Kristi kors till tomma ord. Man hade börjat dela upp sig i grupper i församlingen. Och detta är orsaken till att Paulus börjar tala om att det finns två slags vishet. Varför delade man upp sig i grupper, månntro? Jo, det var säkert den gamla vanliga varianten. Att tänk bara om liksom alla var som Paulus. Ja, det är något speciellt med honom. Och om vi bara liksom får fatt i hur han gör, och då kommer församlingen att fungera. Krasch, boom, bang, då blir det grejer. Då blir det rulle på evangelisationen. Tänk om alla kunde bli som Paulus. Ja, jag håller mig till Paulus för min del. Andra liksom menar det att ja, men det viktiga det är ju ändå Apollos. Han håller ju härliga bibelstudier. Åh, ingen kan göra enkla frågor så komplicerade som han. Han är underbar. Det är en njutning att höra honom hålla på. Man kan sitta timme efter timme. Tänk om bara församlingen fungerade som han. Då skulle det bli effektivt. Har ni hört den visan förr? Och den verkar välbekant, eller hur? Och så börjar Paulus för det första att utropa, är Kristus delad? Men när han har sagt det, så verkar det i våra ögon som han bytte ämne. Ja, nu hoppar vi till någonting helt annat. Gå vänner, spänn fast säkerhetsbältena, för nu ska vi ta lite grann om vishet här. Nej, så är det inte. Utan han fortsätter snörrakt i samma spår som han börjar. För han börjar tala om att det finns två sorters vishet. Den ena utgår från att nu ska församlingen bli så effektiv som möjligt. Och i det resonerandet om hur församlingen ska bli så effektiv som möjligt kan man bli förunderligt obarmhärtig mot själva församlingen. Hur ska församlingen effektivast möjligt sprida ut Guds kärlek, frågar vi, och bli känns så obarmhärtiga mot varandra så vi kan slå ihjäl varandra. Det är ju en gåta att vi kan tänka så bakvänt. Men lätt är det. Jag har gjort det många gånger och jag antar att du också har gjort det många gånger. Och det är bara ett uttryck för hur pass synskadade vi är. Synnedsättningen är allvarlig. Och Paulus håller på med den här undervisningen ett tag. Egentligen präglar den hela brevet. Men i första vändan kan vi säga att åtminstone fjärde kapitlet ut sysslar han bara med detta. Och vi kan ju titta till exempel i fjärde kapitlet och sjätte versen. För där är det helt klart att han fortfarande är kvar på samma spår som förut. Detta bröder har jag här för er skull tillämpat på mig själv och Apollos, för att ni genom vårt exempel ska lära er vad som menas med håll er till skriften och inte skryta med den ene på den andres bekostnad. Är det helt klart? Paulus talar fortfarande om att hålla sig till Paulus och att hålla sig till Apollos. Och det är därför han skriver lite senare i 17 versen så här: därför har jag skickat Timoteus till er, mina kära trogna barn i Herren. Han ska påminna er om mina regler för ett kristet liv, så som jag lär ut dem i varenda församling. Somliga har gjort sig viktiga i tanke att jag inte skulle komma till er, men jag kommer snart om Herren vill. Och då får jag veta hur det är bevänt med dessa sturska, inte med deras ord utan med deras kraft, för Guds rike är inte ord utan kraft. Hur vill ni ha det? Ska jag komma till er med käppen eller med kärlek och mildhet i sinnet? Sedan verkar det ytligt sett som om Paulus bytte ämne. För sen börjar han tala om en man som lever ihop med sin fars hustru, om det nu är hans egen mor eller om det är hans styvmor eller vad det nu kan vara för någonting. Men refrängen är densamma fortfarande, andra versen: men ni är sturska, fast ni borde ha blivit förtvivlade och stött ut den som gjort sig skyldig till detta. Och jag tror att det Paulus vill säga oss det här, att när världens vishet får församlingen i sitt grepp, då får vi ganska snart oordning och all sköns uselhet, som Jakob säger. Då dyker såna här grejer plötsligt upp. När församlingen ska vara den effektiva slottermaskin som man ska ut och köra rally med, som det brukar heta ibland. Då är det på något underligt sätt som om hårdheten tar över. Och också som om det faller bort skyddsmurar gentemot synd som inte förekommer någon annanstans än i församlingen. Paulus skriver så. Det här är ju någonting som inte ens hedningarna kostar på sig. Men ni är fortfarande sturska, säger han. Konstigt. Och brevet igenom försöker han nu lära människorna att tänka utifrån relationer och inte utifrån effektivitet. Lite senare i brevet, 8:e och 10:e kapitlen, så handlar det mycket om kött ifrån avgudaoffer. Och vi ska inte i detalj gå in i vad Paulus säger där. Men poängen var ju i alla fall att i princip all slakt i Grekland ägde rum i avgudatempel. Så man inte hade ett eget slakteri utan köpte sig kött, så kunde man nog räkna med att kossan hade varit i något tempel någonstans. Och så säger Paulus att ni får gärna äta det köttet. Det gör ingenting. Bara ni inte äter det som om det var en gudstjänst. Utan om ni bara äter det som om det var mat och inget annat, så är det fritt fram. Men, säger han, det finns ett förbehåll. Om jag möter en person, om jag delar måltidsgemenskap med en person, och vi äter den ljuvligaste oxfilé, och jag äter med god aptit, men han tycker det att, ja, men det här, att äta detta köttet, det är ju en gudstjänst till demonerna. Ja, alltså tycker du det? Ja, då lägger jag ner kniv och gaffel. Inte därför att jag tycker som du, utan därför att jag vill ha omsorg om dig. Jag vill vänta med att äta i ditt sällskap tills du har kommit till en egen klarhet om att detta inte är en gudstjänst. Jag vill tänka i relationer och inte i funktioner. Jag tänker alltså inte så här att jaha, men den här oxsteken är god och den har jag betalat mycket för, och får jag tillräckligt med proteiner i mig så ska jag nog evangelisera, ska ni få se, så det bara brakar om det. Och fullständigt struntar i killen som sitter där och gapande av förvåning och undrar hur jag kan vräka i mig oxfilé. Nej, säger Paulus, jag gör inte så. Utan jag utgår inte från effektiviteten, utan från relationen. Så kommer då det 11:e kapitlet. Och det är ju relationer rakt av, utom det här med att kvinnor ska ha en hatt på huvudet, vad det nu ska tjäna till. Men det är ju lustigt nog det vi har fastnat i, va? Det är nästan det vi kommer ihåg av 11:e kapitlet. Kvinnan får inte profetera utan en hatt. Och det står ju så, jag nekar inte till det, men vi begriper inte vad han menar. Någonting i det här är oss för dolt. Men sen kommer ju detta med nattvardsfirandet. Där Paulus ju talar om hur man firar Herrens måltid utan att ha en tanke på de relationer som bygger upp församlingen. 17 versen, 11 kapitlet. När jag ger denna föreskrift kan jag inte berömma er för era sammankomster som snarare skadar än gagnar. Först och främst har jag hört att ni delar upp er i grupper när ni möts i församlingen, och det tror jag delvis är sant. Det måste till och med finnas olika partier bland er så att det visar sig vilka av er som är att lita på. Men vid era sammankomster går det inte att hålla Herrens måltid, för var och en tar genast för sig av sin egen mat, och den ene sitter hungrig medan den andra har druckit sig berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Bryr ni er inte om att det är Guds församling? Ska de som inte har något behöva skämmas? Vad vill ni jag ska säga? Ska jag berömma er? Nej, för det här får ni inget beröm. Ty där världens vishet råder, där råder också alltid stolthet. Det är den som åstadkommer oordning och all sköns uslighet. Stoltheten, jämförelserna, prestationerna, kraven, misstänksamheten, konflikterna, partisöndringen. Därför står det också lite senare, 28 versen. Var och en måste pröva sig själv, sedan kan han äta brödet och dricka bägaren. Ty den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, Han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det så många sjuka och klena bland er och inte så få har avlidit. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa bli dömda. Men när vi nu döms av Herren tuktas vi för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Alltså mina bröder, när ni samlas för att äta, vänta då på varandra. Om någon är hungrig ska han äta hemma så att inte era sammankomster leder till att ni blir dömda. Allt det andra ska jag ge anvisningar om när jag kommer. Så kommer då det 12:e kapitlet. Och det börjar Paulus med en kommentar som får hjärtat att skutta till i oss av förtjusning. I fråga om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni ska ha kunskap. Åh, säger vi. Vad bra! Nu ska vi komma med vår önskelista när det gäller kunskap om nådegåvor. A. Hur får man nya nådegåvor? B. Hur får man effektivare nådegåvor? Hur ska vi bära oss åt för att liksom få rulle på gåvorna? Det är ju vår önskan. Och Paulus är ju märkvärdigt förtegen. Man letar ju förgäves efter någon undervisning om det här. Det verkar som att det var fruktansvärt lätt att hitta nådegåvor och komma ut i nådegåvor och allt det här som vi ägnar så oerhört mycket uppmärksamhet. Kort sagt, hur vi ska göra gåvorna så effektiva som möjligt. Det är för Paulus en ganska ointressant fråga. Utan istället, när han väl har beskrivit några stycken nådegåvor, så börjar han med en lång beskrivning, 12:e versen, om Kristi kropp och lemmarna. Att foten hör till kroppen, även om foten säger att jag hör inte till kroppen. Och att örat också hör till kroppen, även om örat tycker att det inte hör till kroppen. Att det finns utrymme för allas särart i den stora helheten. Och att Gud önskar att vi ska se vars och ens särart och uppskatta den istället för att vi gick runt till varann och sa att vi kunde inte vara sån här istället. En liten skämteckning som min fru brukade skratta åt när vi var nyförlovade. Men en kvinna som är arg och besviken säger till sin fästman: varför kan du inte försöka se ut som Clark Gable? Det var han som var aktuell på den tiden. Det gjorde inte jag ens då, så att det var väl det som var det roliga allt här. Kroppen och lemmarna. Och så säger Paulus detta, att nådegåvorna är någonting som är innefattat i ett sammanhang, inte bara där vi upptäcker hur vi ska göra var och en så effektiv som möjligt, utan där vi upptäcker kroppen, helheten. Och han spetsar till det. Vi ska hoppa in i, vi ska se, 21:a versen. Ögat kan inte säga till handen: jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet till fötterna: jag behöver er inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga, och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, dem gör vi så mycket finare, och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet. Något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade, lyssna nu, för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Hur känner man igen en andlig församling? Det känner man inte igen på att det jublas när den nya superaposteln dyker upp. Utan den känner man igen på att man tar hand om dem som man tycker är som minst andliga. De delar man skäms för omger man med så mycket större heder. Därför man tänker inte i termer av effektivitet, utan man tänker på människor. Man frågar inte vad händer med berget, utan man frågar vad händer med människorna. Guds vishet istället för världens vishet. Effektiviteten föder alltid jämförelse och förakt. Effektiviteten gör oss övermodiga när det går bra och får oss att resignera när det inte går som vi önskade. Då ger vi upp. Men när vi kan glädjas åt varandra, oavsett om resultaten blir stora eller små för ögonblicket, då befinner vi oss i det läge att Gud kan låta mycket ske utan att vi spårar ur. Guds vishet föder kärlek och mjukhet, och världens vishet föder förakt och hårdhet. Mot den bakgrunden ska vi nu gå tillbaka till början av brevet, 4:e kapitlet. Och jag påminner att Paulus de 4 första kapitlen bara rakt av talar om detta med splittring och 2 sorters vishet. 16:e versen ska vi börja läsa i. 4:e kapitlet, vers 16-23. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel ska Gud förgöra honom. Ty Guds tempel är heligt och ni är det templet. Bedra inte er själva. Den av er som tycker sig vara vis i världslig mening måste först bli en dåre för att bli vis. Till denna världens vishet är dårskap i Guds ögon. Det står skrivet, han snärjer de visa i deras slughet. Och vidare, Herren vet att de visas tankar är tomhet. Därför ska ingen grunda sin stolthet på människor. Allt tillhör er. Paulus, Apollos och Kefas, hela världen, liv och död, nutid och framtid, allt är ert. Men ni tillhör Kristus. Och Kristus tillhör Gud. Lägg nu märke till 16 och 17 verserna. Vilket oerhört allvarligt budskap. Nästan aldrig är Paulus så skarp som här. Ni är Guds tempel, säger han. Och det är sant att du är Guds tempel och jag är Guds tempel och Kalle är väldigt mycket Guds tempel. Men nu rör sig inte Paulus på det individuella planet. Utan han talar om församlingen som Guds tempel. Ni tillsammans är Guds tempel. Och de som i effektivitetens namn börjar hålla sig till Paulus och till Kefas och till Apollos och till ditten och till datten och till Timoteus och till alla möjliga. De förgör Guds tempel. Om någon förstör Guds tempel så ska Gud förgöra honom. Jag vet nästan ingen allvarligare text i Nya testamentet. Och detta är ju så oerhört utmanande, så vi brukar säga det att ja, det här handlar om cigarettrökning. Att om någon med tobakens hjälp bryter ner sin kroppstempel så kommer Gud att låta honom få lungcancer. Eller vad det ska betyda i förlängningen, det vet jag inte riktigt, men för att vi inte ska se vad det handlar om brukar vi säga att det handlar om cigarettrökning, vilket det inte gör. Utan det handlar om att bilda nya grupper där gamla grupper redan finns. Detta är allvar. Hur gick det i Korint? Blev det som Paulus säger? Om någon förstör Guds församling så ska Gud förgöra. Vi kan inte följa utvecklingen så hemskt långt, men en bit på vägen. Därför att så småningom så i andra Korinthierbrevet, det 11:e kapitlet, så möter vi ju de övermåttan höga apostlarna. Församlingen fick ett ledarskap som nog var effektivt. Och som nog omsatte nådegåvorna på effektivast möjliga sätt. Men där omtanken om människor redan hade trampats under fötterna. Och Paulus måste ju skriva det här brevet, det andra brevet i Korint, för att lära folk att se skillnad på en äkta apostel och en som inte är äkta. Och han känner sig som en dåre när han gör det. Det verkar ju som han talar i egen sak. Därför skriver han så här, 16 versen. Jag upprepar, ta mig inte för en dåre, men om ni ändå gör det så lyssna på denne dåre, så att jag kan få skryta lite jag också. Vad jag här säger, det säger jag inte i Herrens anda, utan som i dårskap när det nu är fråga om skryt. När så många skryter på människors vis kan också jag göra det. Ni står ju villigt ut med dåraktiga människor, ni som är så kloka. Ni finner er i att man förslavar er, äter er ur huset, kuvar er, hunsar er, slår er i ansiktet. Till min skam måste jag medge att jag tydligen har varit svag. Men vad andra vågar komma med, nu talar jag i dårskap, det vågar också jag. Man hade skojat om Paulus, att han inte ens kunde med att ta betalt för sina tjänster. Jag har tydligen varit för svag, säger han, och är lite ironisk tillbaka. De hade fått sina övermåttan höga apostlar. För effektiviteten var det dyrbar. Då fick man till sist det auktoritära ledarskapet. Det är alltid en frestelse. När man tycker att församlingen inte gör det man tycker att den borde göra. När den inte motsvarar ens idealbild. Man tycker att man inte får det man önskade sig. Då har vi förunderligt lätt att sluta se människorna. Och vi ser bara de funktioner som saknas. Och det dröjer inte länge för en frestaren är där. Det går att få en bättre funktion på det hela, säger han. Vi kan ju starta en ny gruppering här. Du vet, den gamla är ju hopplös. Stendöd. Kommer aldrig att gå. Du kan aldrig övertyga dem här om att den heliga ande finns. Kommer ju aldrig att funka. Men tänk så fint det skulle bli om du gick ut och startade en alldeles ny församling. Vägg i vägg här. Och du kan ju ta med dig den där och du kan ta med dig honom. Och hon där borta är nog också lite att satsa på. Hon kanske kan komma in i det här med andens gåvor. Och så får du en riktigt ren och fin församling. Inga tråkmånsar eller bromsklossar eller kötgubbar. Och inga äldstebröder och inget kyrkoråd, utan en riktig församling. Vad tänker en riktig församling? Ja, säger vi, en riktig församling. Som man säger i Norrland. Det verkar väl förnuftigt och bra, eller hur? För snart 10 år sedan bröt denna tanke loss i Sverige. Och det talades om att vi behöver, vad var det, 20 000 eller var det 50 000 nya församlingar, eller vad var det man sa? De flesta givetvis på platser där det redan fanns grötchock med församlingar förut. Och när en och annan övervintrande 70-talist, och det talades mycket om enheten i Kristi kropp, protesterade, så sa man att ja, men det måste vi göra för evangelisationens skull. I somras gjorde tidningen Dagen en rundringning till alla nybildade församlingar för att höra hur många som fanns med i dessa församlingar. Summa i Sverige 6300. Och av dem är alldeles bergis de flesta tagna ur de gamla församlingarna. Och man kan med facit i hand säga, vad skulle det här tjäna till? 10 förspillda år av kaos och turbulens, då man skulle göra något nytt, då vi verkligen skulle förverkliga alla visioner, då vi skulle bli effektiva till 1000 och äntligen få gåvorna att fungera och komma loss och se väckelse och vad det hette allt. 6300. De flesta var kristna redan förut. Många sår, många skador, många tårar, mycket elände, mycket jämförelser, mycket grubblerier, mycket förakt och massor med själavård. Vi får lära oss Guds vishet. Ja, men säger du, jag är med i en sån där församling som du beskrev alldeles nyss. Jag tycker den är överfull med bromsklossar. Överfull med människor som är trassliga och besvärliga och krångliga och bråkiga. Och jag drömmer faktiskt om en annan församling. Ja, det förstår jag. Församlingen kan ju aldrig bli perfekt så länge du är där. Församlingen jag tillhör kan ju aldrig bli perfekt så länge jag är där. Jesus gick inte ut och öppnade eget. Han gick till synagogan som hans sed var. Paulus gick också alltid till synagogan, fast när han var utnämnd till hedningarnas apostel. Varje ny stad han kom till så gick han till synagogan. Och man undrade, varför lärde sig aldrig karen att han blev utkastad? Ibland blev han ju stenad och halvt ihjälslagen och misshandlad och baktalad och allt. Vad dum han var. Ja, men han levde efter principen, jag är kvar i synagogan tills jag blir utkastad. Jag går inte frivilligt. Och jag tror det ligger en förunderlig kraft i det. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorad. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Och ni älskar bara dem som tänker och tycker och handlar och sjunger som ni. Gör ni då något märkvärdigt med det? Nej. Att vara kvar med den smärta det innebär, det är ju grundmönstret. Jag säger inte att alla alltid måste göra det. Det finns församlingar där man så till en grad har avlägsnat sig ifrån Bibelns auktoritet, till exempel. Att det för nyomvända kan vara andligen hälsovådligt att stanna kvar. Då går man lugnt och stilla. Men det vi har varit vittne till nu, det har varit stora organiserade samlade uttåg. Under stora proklamationer. Och detta hör inte Guds rike till. Inte ens i tider då församlingen så att säga ligger i träda. Ty om vi så att säga inte har förtroendet till Gud, att han har kontrollen över sin församling också i de tider då det sker lite eller ingenting i församlingen, vad har vi då för rätt att vänta oss att det ska hända någonting bara för att vi bildar en ny? Att vara kvar. Jesus vann en seger genom att vara kvar ända till döds. Det är ju så att säga inom synagogans ram. eller inom templets ram, eller inom judendomens ram, som han blir dödad till sist. Men just för att han inte går sin väg, just för att han inte öppnar eget, någonstans i en egen öknen eller så, och gör som de här som satt vi i grottorna vid Döda havet och avsöndrade sig från resten, just för att han inte gjorde det, så vann han en seger när han blev dödad. Detta är inte mänsklig vishet, men det är Guds vishet. Jag skulle önska att vi fick upp ögonen för detta. Jag tror aldrig vi kan få väckelse på de vägar där Guds folk har sökt väckelse sedan 10 år tillbaka. Jag tror aldrig vi kan få det så. Vi kan inte först, så att säga, trampa relationer under fötterna och sen vänta att Gud ska bekänna sig till slutresultatet. Jag tror bara att det är omöjligt. Herre, vi vill be dig att du låter korsets vishet, den som ofta öppnar smärtsamma vägar, men framkomliga vägar, att du låter den lysa fram i vårt innersta. Vi vill bara andliga människor och tänka på vad som händer med människorna och inte vad som händer med berget. Vi ber, Herre, om en kollektiv förlåtelse över hela ditt folk i vårt land. För allt vad som har hänt, allt vad som har sagts, allt vad som har gjorts. Också det vi har bidragit med. Låt oss få vakna upp till en rätt nykterhet, Herre. Få leva och vandra i din vishet. Och få låta kärleken på ett nytt sätt få stämma av oss. Till att inte tänka på din församling i termer av effektivitet och vad vi uträttar, utan att se på varandra och på något sätt vara tillfreds med det. Du som ser på oss och är tillfreds med det, mitt i all vår ofullkomlighet, ofärdighet och brist, till och med motvilja mot dina bud och dina vägar. Vi har Kristi sinne. Herre, låt det få genomsyra oss. Amen.